Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Men också för att jag vill verkligen ta reda på hur ska man leva i den här komplexa världen och må bra helt enkelt. Vill du göra podden en tjänst, gå in på din podcast-app nu medan du lyssnar. Scrolla ner och lämna en recension eller några stjärnor, för då sprids podden och jag vill ju att den här podden ska spridas till massvis med människor, för att det är så många som lider av stress, prestationskrav och allt det här som podden tar upp. Här sitter jag i min dotters rum och är lite nervös. För att imorgon ska jag iväg till Deja. Jag ska driva det här retreatet. Och det är ju bara underbart. Men jag vet inte om jag är rätt person egentligen. För att, alltså det är så mycket detaljer som jag håller på med. Och ska in, man ska prata med kocken som ska laga mat. Och undra hur hon... Det är inte den kocken jag hade tänkt. Utan det blir en annan kock, för... Man kan aldrig riktigt lita på folk på distans så där. Och ja, men vilket berg ska vi gå på? Och, ja, men det är jättemånga frågor. Men dessutom är det här jäkla vädret. Alltså det regnar. När jag kommer ner imorgon, då kommer jag ner själv med hon som hjälpte mig i prestationspodden, Johanna, ett tag. Som var helt, det var guld värt. När vi kommer ner imorgon, då ska det hellre regna. Det kommer förmodligen regna in i huset. För att det vet ju jag sedan förut. Men sen ska det spricka upp när de kommer. Och det kommer bli bättre. Men ni vet det här, oro för någonting man inte kan kontrollera. Det här jobbar ju jag med mina kunder. Men jag, ni förstår ju säkert, det hör ni ju. Jag är ju inte perfekt själv. Bara för att man är en coach. Jag är coach för att jag kan ta in människor på ett sätt. Och jag kan se vad det är som... Jag har förmåga att se väldigt snabbt vad det är som inte stämmer. Eller vad personen behöver jobba med. Men jag är ju, jobbar ju verkligen med mig själv hela tiden. Men ja... Då hittade jag Eckhart Tolles bok och tog lite tröst, för att jag skulle också förbereda lite meditationer nere i Deja. Och han säger att alltså stress skapas när man är i framtid. Nu är ju jag i framtid. Jag sitter ju redan på planet ner medan jag sitter här och pratar på något sätt. Eller jag kämpar för att sitta här. Men tanken och oron och kroppen och allting känns som att den är liksom där och försöker kontrollera. Det är då det skapar stress. Ångest och skam, det kommer från dåtid. När vi lever i det förflutna, då skapas ångest och skam. Och han har så himla rätt i det, Eckhart Tolle. Har ni inte läst boken Lev livet fullt ut? Eller The Power of Now, så gör det. Han är helt fantastisk. Lite tung, lite svårförstådd. Jag har det som en bok som jag bara slår upp vissa liksom meningar ibland och försöker sätta mig in i vad han tänker. Ja, ni får hålla tummarna för mig. Gör gärna det, jag behöver det. När ni lyssnar på det här, då är jag mitt i retreatet. Men det kan ändå, ge mig lite tankar, gärna. Det är ju också lustigt när jag tänker på det, om jag nu ska bli lite personlig här i det här avsnittet, att jag tar ofta ansvar för vad andra känner. Alltså det är ju inte bra, det är väl någon form av medberoende. Jag tänker ju då främst på mina gäster då, liksom hur ska jag klara av att de är ledsna för att det regnar? Man alltså lutar sig in i deras energier istället för att stå stadigt i mitt egna. Ja, det är sånt jag jobbar med mina kunder hela tiden. Och jag måste jobba med mig själv. Men när man, ni vet, i rädslan börjar tänka så och ta ansvar. Och att ha ett retreat, det är nog nästan, eller ha en fest eller något. Det är ju en påfrestning, helt klart. Men jag har ni inte lyssnat på förra veckans avsnitt så måste ni göra det efter det här. Han är fantastisk, Göran Boll. Och jag har yogat lite med honom och i den här stressiga tiden för mig just nu så har det varit jättebra. Han har ju gett oss en länk, ni som lyssnar och mig, så man kan gå in och yoga med honom. Så jag tycker ni ska göra det, för det är fantastiskt med yoga och meditationer och han är ju helt underbar. Så gå in på iamyoga.online/prestationspodden och ni får 2 månader gratis. Jag har fullt nu i min coaching, vilket glädjer mig jättemycket. Det är så fantastiskt otroligt att det är så många som har vänt sig till mig. Och jag kommer kunna öppna upp igen om en månad då några är klara, eller vad man ska säga, färdiga. nej, men just nu går det inte, men ni får jättegärna lämna en intresseanmälan så hör jag av mig när jag öppnar upp igen. Så gå in där och gör det och så kommer vi boka ett möte framöver. Men ni som redan är i kontakt med mig och inte fått till ett möte, detta gäller ju då inte er. Så har man kontakt med mig så går det jättebra. Och ni vet ju redan det här, jag coachar i stress, prestation och jag jobbar väldigt mycket på att mina kunder ska ta plats, våga ta plats och stå i sin energi.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I det här avsnittet har jag intervjuat en jättefin kvinna. Hon heter Joanna Mannelqvist. Hon har tidigare jobbat inom mode och varit otroligt duktig, varit utomlands, presterat på hög nivå men mattat ut sig ordentligt. Hon jobbar nu som yogalärare och hon har jättemycket tankar och kloka tankar som jag vill sprida till er. Dessutom har hon ett retreat som hon kommer ha i Stockholm 16-17. Och gå in på hennes hemsida Johanna alltså withjohanna.com och Johanna stavas med y. Gå in där och anmäla er till hennes retreat. Jag kommer förmodligen vara där. Jag håller på och kollar över om jag kan och jag vill verkligen göra det. Det skulle vara helt fantastiskt. Men det jag var intresserad av att höra, för jag vet ju att ni vill höra mera utmattningsresor, så det har jag pratat med Johanna om. Så lyssna till Johanna. Hej och välkommen till prestationspodden, Johanna.
Hej Caroline, tack för att jag får vara här.
Ja, jätteroligt. Berätta för lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du idag, vill jag tillägga.
Visst, det förändras väl i alla stunder tänkte jag säga. Idag så är jag en tjej som bor i Stockholm. Jag skulle väl beskriva mig själv som ganska extrovert introvert. Så det är väl två sidor utav mig. Ena är väl att jag är väldigt energirik, drivande, väldigt framåt, nyfiken. Och den andra delen utav mig är att jag är väldigt känslig och behöver mycket tid för mig själv. Reflektion och stillhet.
Och vad jobbar du med idag?
Idag så är jag yogalärare och wellnesscoach. Där jag specialiserar mig kring ambitiösa kvinnor och deras välmående.
Mm. Härligt. Men du har inte, eller du, jag, som jag har förstått när jag har lyssnat till dig på andra poddar och sökt information. Du har och är en del utomlands också, eller?
Ja, jag har inte levt i Sverige på 10 år. Eller jag flyttade till Stockholm, det är sagt, i augusti förra året. Så att jag har varit här ungefär lite mer ett år nu. Men innan dess så har jag bott i London i 7 år. Och de 3 resterande åren så var jag baserad i Mexiko. Men mycket resa beroende på att vi har haft workshops och retreats och sådär. Och försökt spendera somrarna hemma i Göteborg eller i Västkusten när min familj bor.
Gud vad härligt. Ja. Men jag tänker att vi ska backa bandet till, du jobbade inom mode.
Stämmer. Mm. Mitt sista jobb var inom modetech, så det var egentligen ett techbolag inom mode. Mm. Men innan dess så var det mer ren sälj inom mode. Så jag jobbade för olika varumärken, främst ifrån, baserad ifrån London, men jobbat internationellt med försäljning och ja.
Mm. Men, och du, var det passionsdrivet från din sida att du liksom var pensionerad gällande mode, eller?
Det är en bra fråga. När man kollar tillbaka på de här valen man gjort i backspegeln så kan man ju ifrågasätta vad som var vad. Jag tror absolut att en del var att jag älskade mode. Jag tycker fortfarande om det estetiska, färgform, material och att kunna uttrycka sig i det billiga eller i konst, i kläder, allting som är visuellt. Så det finns absolut en passion där. Men jag tror att mitt beslut att jobba inom mode var nog för att jag ville vara en sorts person, kanske. Det liksom passar den här bilden som jag hade som ung. Det låter som jag är väldigt gammal nu, så gammal är jag inte. Men när jag var liksom yngre, att jag ville vara lite så här häftig jobb inom mode. Och det var liksom, det passade.
Jag har ju lyssnat till dig i andra poddar och läst och sådär. Och då har det slagit mig så här, men ja, du kom ju liksom långt, eller vad man ska säga, inom mode, och det är ju många tjejers dröm. Vad var det i dig, undrar jag, som fick dig att gå så pass långt? Du var så ung också.
Mm. Jag tror återigen att det handlar om den här drivkraften som jag pratade om i början. Jag tror på mig själv och min förmåga av att skapa och göra saker. Och det har jag nog nästan alltid gjort. Jag gillar att se saker hända. Och är väldigt framåt i det. Och drivande i det. Så att jag har haft bra självförtroende. Men det har varit självkänslan som har varit mer bristande. Och vad som jag har fått jobba på i äldre dagar.
Mm. Jag fattar. Det är ofta så. Man har det en eller det andra. Men vad hände sen? Jag vet att det kom en tid då det blev liksom för mycket för dig. Och det är där jag tänker att vi ska stanna lite i.
Mm. Ja. Absolut. Det fanns absolut en vändpunkt. Och den vändpunkten för mig blev att jag insåg att jag var utbränd. Och jag hade även en ätstörning på den tiden. Mm. Så det var ju min kropp som signalerade att nu går det för fort. Du lyssnar inte inåt. Du är inte helt sann med dig själv. Vilket jag inte var vid den tidpunkten. Och allting hände ju inte bara så där pang boom, utan det var ju gradvis, men det var absolut ett skede där jag behövde tänka om och göra om mitt liv på många sätt.
Mm. Hur var det du märkte det, själva utmattningen?
Alltså det hade ju varit en gnagande känsla inombords av stress, ångest. Kunde inte sova på nätterna. Jag var väldigt avdomnad skulle jag vilja säga, både till min kropp och mina känslor. Så jag kände mig ganska tom, även fast jag trodde att jag skulle känna mig väldigt uppfylld av den framgången då som jag hade uppnått på vissa plan. Men jag kände mig väldigt tom inombords och lite vilsen. Så det var ju kroppen som liksom började prata till mig och jag började lyssna till det. Det blev så starkt att jag kunde liksom inte göra något annat, utan jag fick verkligen en stor, en stark uppvaknande i det.
Men vad var det, tror du, som var underliggande det? Att, var det för mycket stress? Eller var det din självkänsla? Eller vad tror du att det var?
Ja, men det där är en bra fråga, för man vill egentligen ha en grej att peka på. Ja, men det var jobbet, eller det var stressen, eller om det inte här hade inte hänt. Men det är ju aldrig så. Alltså, vi är ju väldigt komplexa, så livet är komplex. Och människan har många delar som ska harmonisera med varandra. Och gör de inte det så funkar ju inte riktigt där. Hjulet snurrar ju inte riktigt som det ska. Så vad var det i mig? Ja, men det var utav många år utav att inte lyssna på mig själv, utan liksom tuta på för snabbt framåt utan att pausa, känna in, reflektera över vad jag faktiskt är på väg och varför. Så jag tror att självkänslan var ju absolut delvis bidragande till min utbrändhet. Jag kände ett behov av att prestera för att känna mig värdig, för att känna mig bra nog. Så då gjorde jag det. Och det gick ju bra, så jag kände mig ofta ganska bra. Men det där hålet som man försöker fylla i prestation och i status, pengar, vad det nu kan vara, det blir bara större. Man söker bara större kickar. Så att jag växte ju. Och jag var ju ung, jag var ju 25 när jag gick in i utbrändhet. Och det blev liksom aldrig nog. Och till slut så kände jag att jag behövde söka på ett annat sätt.
Mm.
Eller någon annanstans.
Tog du hjälp då?
Ja. Det, jag minns så väl när jag fick den här hjälpen ifrån en läkare faktiskt. Som såg på mig att jag var väldigt underviktig och konstant sjuk. Så att hon skickade mig vidare till en ätstörningsklinik där jag fick hjälp med den problematiken. Så jag fick gå i terapi specialiserat då på ätstörningar. Men det med utbrändhet började jag jobba med mycket själv genom yogan framförallt. Men också med att börja ändra min livsstil. Och jag började lyssna på den här fantastiska podcast. De är ju så fantastiska när man är sökande och behöver inspiration och hjälp och guidning. Jag började läsa mycket självhjälpsböcker. Jag började gå hos healers. Ja, jag sökte på alla håll jag kände till.
Det var ju jättebra.
Ja.
Men också kanske när du fick hjälp där med ätstörning, så brygger ju det över hur man jobbar som en utmattad, kan jag tänka mig. Alltså det är ju en hjälpen man får där kanske hjälper lite till båda. Tror inte.
Jo, absolut. Och det är svårt att säga vad som är vad, ja, tycker jag. Alltså, min ätstörning handlar inte om maten. Det var inte det det handlade om, utan det handlade om ett sätt för mig att kontrollera mitt liv. Och att ha maten och kroppen i kontroll gav mig en falsk sense of control.
Okej, så det var ditt kontrollbeteende som satte sig.
Precis.
Var du jättesmal eller hur noterade du själv att du hade det?
Jag ville nog inte notera det för mig själv. Det var nog någon annan som såg för mig att här har du problem. Jag ville nog inte riktigt erkänna det för mig själv. Men jag var underviktig, absolut. Sen var jag inte ett skelett sådär som man skulle vänta sig på gatan. Typ. Utan ätsningar kan ju se olika ut. Ja. Jag var absolut underviktig. Jag var kall väldigt mycket. Jag hade ju inget underhudsfett. Så att jag hade alltid på mig typ skidställ under kläderna. Och håret började trilla av. Och, jag var liksom utmärglad, säger man så.
Precis. Då hade du kanske inte heller energi att prestera då på det höga sätt. Eller den nivån som du gjorde innan, tänker jag.
Nej, alltså jag försökte ju prestera på så många olika plan också. Alltså jag har ju varit väldigt tävlingsinriktad hela mitt liv. Så att jag tränade ju extremt mycket. Jag vaknade 6 på morgonen och var först på gymmet och tränade. Och sen så var det en kaffe och direkt till jobbet. Och kom till kontoret först, lämnade sist. Och då skulle jag ut på fest och det var alkohol och massa bus och sådär. Så det var ju väldigt lite tid för återhämtning, vila, att bara vara. Det var så här, hade jag en liten gap i mitt schema så skulle jag ju fylla det med någonting. En kaffe med någon, en vin med någon, en träningspass liksom. Mm. Så att allting gick ju väldigt fort.
Ja, och till slut så tog det stopp, eller vad man ska säga.
Ja, eller jag började förstå att så här kan jag ju inte fortsätta. Jag vet inte ens var jag var på väg. Utan jag bara så här, men okej, jag har uppnått det jag ville. Men jag har inte fått den resultaten, eller mår inte så bra som jag trodde att jag skulle göra. Så vad gör jag nu? Jag visste inte vart jag skulle, men jag visste att jag behövde gå en annan väg. Så det var väl där som ett sökande började, ett mer spirituellt sökande.
Men det är ganska, tänker jag, tidigt att få det här med liksom förståelsen att prestation inte ger lycka.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Många håller ju på mycket längre än så och söker det här.
Jo, jag får ofta höra det. Och mycket av de klienterna som jag jobbar med, de är ju äldre än mig. De är ju 5, 10, 15, 20 år äldre än mig.
Mm.
Jag hade bråttom, liksom. Det gick fort. Jag började jobba tidig ålder när jag var 14. Hade eget företag när jag var 17. Så att så här, jag har varit ganska liksom, tidig med saker.
Mm.
Och lever man så extremt och sover lite, jobbar mycket, då hinner man ju med ganska mycket.
Mm.
Men vad vet jag? Alltså, saker händer när de händer av olika anledningar. Det är inte alltid linjärt och alla våra vägar ser olika ut och så var min väg.
Mm.
Och ibland har jag att tänka, men herregud, varför skulle jag behöva bränna ut mig vid 25? Då ska man liksom leka, ha kul och må bäst, tänker man kanske. Men där satt jag med diverse problem med mig själv och skulle börja liksom gå igenom barndomen och trauman och stress och allt vad det var. Men nu i backspegeln så ser jag ju det här som en gåva. Även fast det har varit fruktansvärt jobbigt. För att jag fick chansen vid ett tidigt skede i mitt liv att tänka om. Och att skapa ett liv som känns meningsfullt på riktigt. Och inte utifrån samhällets standard eller min familj eller vänner eller någon annans idé på hur det ser ut, utan att jag själv fick möjligheten att känna in vad känns viktigt för mig och vad är lycka, vad är framgång.
Och det tänker jag också, ja men verkligen, och jag tänker så här, grattis, för att tänka att du skulle kunna gå igenom det här när du har barn. Alltså det är ju ganska bra ändå, eller det är sorgligt, men det är också bra. Det är att förbereda sig för, ja, det är en stor sak och alla kriser när man har, och det kommer ju andra kriser, men det är ändå skönt att liksom fått de lärdomarna om inte annat inför det.
Jo, men absolut. Jag känner ju att gå igenom en sån kris hjälper ju inför kommande kriser. Mm. Så när andra saker har svajat efter det, så har jag känner ändå att jag byggt upp en viss stabilitet i mig själv. Att kunna vara lugn och trygg i mig när det stormar omkring mig. Jag bara, det här året, de här 2 åren som vi har lagt bakom oss med pandemin och allting. Jag kände mig delvis förberedd på det här. Speciellt med att behöva stanna upp och möta mig själv och få reflektera, vilket jag förstår har varit vanligt eller förekommande för många under den här tiden.
Ja.
Jag kände att jag kände mig redo för det, ja. I alla fall på en viss del.
Ja, precis. Men skam, jag kan tänka mig då, 25 år, liksom, du jobbade ju på där folk, många tjejer drömmer om och levde liksom det typ av livet som många skulle vilja. Kände du skam när du inte kunde hantera det då?
Till en början, ja.
Mm.
Jag tyckte det var väldigt svårt att börja prata sårbart om den här resan som jag hade gått igenom när jag valde att göra det på sociala medier. Så om vi spolar bandet lite framåt så hamnade jag i Mexiko Tulum och hade gått igenom några år av läkande och valde en annan väg. Men det är en längre historia i sig, men jag minns så väl den här stunden när jag började dela den här resan och hur jag hade känt och vad jag hade gått igenom. Jag var livrädd för vad folk skulle tycka, och speciellt folk som var från min bransch inom mode och inom tech och alla som var så duktiga och framgångsrika. Vad kommer de tycka om mig? Men det var just därför jag ville utmana mig själv att dela, för att också ta bort det här tabun om att prata om utbrändhet som någonting att skämmas för.
Jättebra.
Ja, det känns väldigt viktigt för mig. Men idag ser ju en helt annan öppenhet kring utbrändhet. För att jag började så småningom att föreläsa kring utbrändhet. Och i början på de här föreläsarna så frågade jag alltid så här, men vilka kan liksom relatera till utbrändhet som är här? Och var det någon arm som kom upp kanske? Och nu gjorde det sist förra veckan här på ett ställe på Lidingö. Och det var liksom 80% av kvinnorna i den här gruppen. Det känns inte som att det är lika stigmatiserat längre eller lika skambelagt.
Nej, det har ju hänt faktiskt saker, även om man kan bli chockad fortfarande att folk liksom har den synen, men det är underbart ju att det är så, men jag tror ändå för varje enskild individ så är det skam som kommer för att vi inte har lyckats liksom. Det är okej att du har bränt ut dig. Alltså din resa ser ju alla med kärlek på runt omkring. Men sin egen resa kan vara svårare.
Mm. Det är en bra fråga faktiskt. Jag har inte riktigt reflekterat på det. Alltså, på det sättet. Jag vet egentligen inte hur mycket jag har skämts över det. Jag tror faktiskt inte att jag har gjort det så mycket som man kan tro.
Nej.
Så, för att jag känner att jag gjorde ju en del arbete innan jag började prata om det. Liksom. Ja. Så jag hann ju städa ur och liksom förstå också. Jag känner en viss ilska till och med mot samhället. Så att ett samhälle vi lever i pushar oss så hårt.
Ja.
Så jag kände nog mer liksom en ilska utåt delvis där i början.
Men verkligen. Ja, men det är så konstigt. Absolut. Och det är ju bra. Och det är väl ditt självförtroende kanske också. Mm. Eller hur?
Ja, jag misstänker det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vad är dina liksom främsta lärdomar?
absolut att jag inte är odödlig.
Mm.
För det var väl så jag levde. Jag trodde att jag kunde göra vad som helst, hur som helst med kroppen och att den skulle hänga med. Mm. Jag hade inget bra relation till kroppen och det är någonting som jag verkligen har fått jobba med. Att hitta kärlek till kroppen och att kunna vårda den på det sättet den behöver. Så det är en del, absolut. Mm. Men även att vårda det inre. Mm. Att vi är spirituella varelser. Det var någonting som var väldigt stort för mig. Och någonting som jag hade tryckt bort under de här åren. Och mode och karriären och allt vad det var. Jag har en väldigt känslig sida hos mig som jag inte bejakade. Och den började komma fram. Jag började känna en längtan till att hitta en närmare kontakt med mitt inre.
Mm. Fint. Gud vad bra. För det är ju precis det som man ser på människor som mattar ut sig. När man förlorar kontakten med sig själv. Det är då sömnen, alltså den kan ju förstöras innan dess. Men man blir en robot. Och, liksom, det, och då kan man matta ut sig. Alltså om man har kontakt med sig själv och sina behov. Då är ju det svårare, som du vet.
Ja. Ja, jag tror att det är en viktig poäng också, det där med att vi lever mycket som robotar. Och det kunde jag känna liksom att jag bara var på väg framåt i 120 km i timmen, men visste egentligen inte var jag på väg, utan jag bara följde liksom lite blint ett skript. Eller på en nivå så var det väldigt medvetet. Jag menar, jag var ju väldigt självsäker, jag hade liksom kunnat sälja in mig själv och mitt koncept till alla, så att utåt sett så såg jag ju väldigt målinriktad ut, vilket jag var, men någonstans hade jag inte riktigt förankrat de där målen i mig själv för att förstå, men vad är det jag vill uppnå och varför? Jag tror den här frågan varför är någonting som är viktigt att fråga oss själva oftare. För om vi inte vet varför vi vill skapa någonting och var vi är på väg, så kommer vi komma dit och känna en tomhet ändå. Om vi förstår vad den här inre drivkraften är, då kommer vi känna mer och känna oss mer uppfyllda när vi når de målen.
Ja. Och jag läste precis på vägen hit en artikel, och det är ju ingen nyhet, men vi är så många som mäter serotonin. Mm. Alltså de delar ut det nu mer än någonsin. Det är ju ingen heller någon nyhet, men man blir så ledsen när man läser det. För att det var en psykiatriker som bara, vi följer inte upp. Vi bara ger ut de här medicinerna. Vi följer inte upp det, utan det är liksom bara, hej hej, ta den här medicinen och gå. Och det skapar ju lite robotar. För att då är vi inte i kontakt med våra känslor. Även, så vill jag inom parentes, vissa behöver det här, absolut. Mm. Men det ges till jätteunga. Vadå, de har lite prestationsångest eller vad kan det vara? Och så får de sertralin eller vad det nu är. Och gud, alltså, och liksom, då är det lätt att bränna ut sig när man har det här stoppet inom sig. Alltså,
absolut, nu är inte jag familjär med just den här studien du beskriver. Nej. Men jag tycker att det speglar ganska mycket hur vårt samhälle ser idag på ohälsa.
Mm.
Att vi sätter plåster på såren, men vi går liksom inte till rötterna utav problemet. Mm. Och det är därför jag jobbar inom holistisk hälsa, för att verkligen förstå, men vad är det som skapar det här i grund och botten? Och då kan vi inte bara kolla på det fysiska eller bara det psykiska, liksom, utan allting hänger samman, och att förstå det större hela. Det är jag mer intresserad av. Sen finns det ju absolut, alltså jag har all respekt för alla läkare och allt det jobbet de gör, och mediciner när de behövs, för det gör de, absolut. Men det behöver inte vara bara en del, utan de kan jobba tillsammans.
Men det är som att de inte följer upp. Mm. Det är liksom så här, det är ungefär som att du träffar en kund en gång och så ger något tips eller rå, alltså ska den bara ut där och aldrig mer komma tillbaka.
Visst.
Alltså liksom,
ja, det är frustrerande just för att mediciner kan ju hjälpa i perioder för att komma över någonting.
Precis.
Men sen så att komma ut ifrån det och integrera tillbaka i livet är ju jätteviktigt.
Ja. Varför tror du att vi, eller ja, ni unga, vi höll jag på så här, har som liksom, vad är stressen för unga idag?
En stor fråga, och det finns nog lika många svar som det finns människor, men det finns, jag kan absolut, absolut tendenser. Se tendenser. Vi har ju möjligheter idag. Och ja. Det är ju helt fantastiskt. Men det kan också sätta så mycket stress och press. När vi har alla dessa möjligheter, då måste vi göra någonting med dem. Så jag tror att många känner sig stressade för att de vill uppnå väldigt mycket. Men de vet inte riktigt vad och hur. Så det sätter väldigt mycket press. Det tror jag är en del.
Mm.
Jag tror vår livsstil idag är ju så extremt snabb och vi är alltid uppkopplade, vilket alltså hela den här teknologin lägger ju ett annat lager utav stress där vi inte är närvarande i här och nu, utan vi är alltid på en annan plats. Det tror jag bidrar mycket till stressen. Nu jobbar jag ju främst med kvinnor som faktiskt är äldre än mig, så det är en bra fråga när du frågar så, för att jag jobbar ju inte så mycket med unga, vi säger 20s tänker jag då.
Nej.
Utan främst med 30s and 40s.
Ja, precis. Men det jag tänker på också, förutom att du sadlade om och så i ditt liv och du tog hjälp och så, vad har hjälpt dig mer? Har du några rutiner eller vad man ska säga dagligen som hjälper dig mot stress, som du kan inspirera mig och andra?
Jag älskar rutiner och praktiker, för att de hjälper oss att må bra. Låter kanske tråkigt när man säger rutiner, men vissa rutiner är verkligen så viktiga för att jag ska må bra. Och de förändras i takt med att jag förändras och mina behov förändras. Men att ha någon slags morgonpraktik tycker jag är A och O för att må bra. Och den kan se väldigt olika ut. Men att hinna möta sig själv i närvaro med kärlek på morgonen innan man går ut i sin dag och slänger sig in i mejlen och vad det nu kan vara. Så för mig så ser det ut som meditation, lite andning, att skriva lite journaling, kanske yoga. Jag yogar ju väldigt mycket, som du säkert förstår, som yogalärare, men det är inte alltid på morgonen, utan det kan även vara på andra tider på dygnet. Men just det här med andning och meditation är fruktansvärt hjälpsamt för att må bra, för att minimera stressen.
Ja, jag tror också det här med rutiner och så, att kroppen får göra någonting samma. Vi pratade om det innan vi satte på här. Jag frågade om bokningssystem, för det är lite samma. Alltså skapa struktur i livet. Och har man en struktur att man går upp och gör en liten kort grej eller någonting, så blir hjärnan också bara lugn av att ha fått gjort det, tror jag.
Visst. Alltså kroppen mår ju bra och sinnet mår bra utav att ha vissa rutiner så man kan slappna av in i det. Sen behöver man inte bli så hårt, för jag tycker ibland rutiner kan låta så himla hårt. De kan även vara mjuka. De kan vara liksom firm but soft. Och det för mig lite in i det här tanken med det maskulina och det feminina och hur vi kan balansera de två energierna i våra liv. Alltså att ha rutiner, men själva rutinen i sig kan ju ha en väldigt feminin kvalitet. Men just det här med att ha rutiner och lite struktur är väldigt viktigt för att kunna göra det här jobbet som vi gör i våra spirituella praktiker.
Och du som då är ju yogalärare, liksom, för de som, många är ju som, de som lyssnar är ju kanske som jag, har ett par barn och vad tror du skulle vara bra liksom, för att få till de här rutinerna på morgonen till exempel? Eller kan man ta det senare om det är stressigt?
Det beror på hur ens liv ser ut. Det är väldigt svårt att säga när jag inte vet hur den personens liv ser ut. Men att ställa klockan tidigare kan ju behövas. Att hitta de här små mikropauserna under dagen. Är det så att man inte har ett liv där det fungerar med en morgonpraktik, så finns det många andra möjligheter under dagen att lägga till små pauser att checka in. Jag älskar mikropauser. Så mycket vad jag pratar om är de här tre magiska andetagen innan du sätter dig framför datorn, innan du skickar mejlet, innan du äter, vad det nu kan vara. Att bara 3 gånger. Bara 3 gånger checka in. Okej, hur mår jag? Vad tänker jag? Hur känns kroppen? Okej, nu. Så att bara få in de här mikropauserna under dagen är så värdefullt. Sen kan man även lägga in någonting jag tycker om att prata om, är matrutiner. Att ha en liten matritual inför varje måltid. Det kan också vara så enkelt att man bara stannar upp och andas och tar in maten och kollar på den innan man sätter gaffeln i vad man nu ska äta. Och bara hinner slappna av och låta nervsystemet gå ner lite i varv. Eller låta kroppen gå ner i varv innan man äter. För det gör man ändå 3 gånger per dag. Så det är en bra påminnelse att bara kunna ta en liten tid att checka in.
Jo, och egentligen så borde man ju alltså värdera sin måltid högre än vad man gör. Och tacka, alltså vara tacksam. Liksom, hallå, vi får mat hela tiden, bästa kvalitet om vi vill.
Visst.
Och som är, kommer, ja men det är ju något vi glömmer bort. Eller tacksamhet överhuvudtaget är ju någonting som man glömmer när man har haft det så privilegierat som vi har i det här samhället.
Absolut. Mm. Och det var någonting som jag behövde lära mig i min återhämtning eller min läkning från en ätstörning. Att hitta ro kring mat, att hitta tacksamhet kring mat. Och att också verkligen ta in all den här näringen som vi ska sätta i våra kroppar och bejaka det. Liksom. Det är så lätt att glömma, man bara äter fort och man kanske inte ens tuggar och man sväljer snabbt och man ger inte ens sin matsmältning chansen att ta hand om den här näringen som vi sätter i våra kroppar. Så att äta lugnare, mer medvetet och med tacksamhet kan bara göra gott.
Verkligen. Det är superbra. Just det var det jag tänkte. Fick du hjälp utomlands då med din ätstörning eller var det här?
Då bodde jag fortfarande i London, så då fick jag hjälp ifrån staten i London.
Ja. Tror England. Du att de har kommit längre där än här?
Nej, det skulle jag nog inte vilja säga.
Nej.
Alltså det var en väldigt... jag vaknade upp när jag behövde gå där faktiskt. Jag kommer så väl ihåg när jag gick in på den här kliniken. Då kunde man gå vänster om man var där för dagen för att då liksom ha sitt samtal och gå hem, vilket jag var. Jag var liksom inte inlagd. Men gick man höger, då var man liksom inlagd och bodde där. Och jag minns alltid när jag kom in till det här centret och fick sitta där och vänta på min session då med min terapeut, så kollade jag in i det där andra rummet där de här som bodde där då. Och de var ju extremt magra. Alltså det var ju skelett som gick runt. Och det var inget life, ingen prana, ingen juice, nothing. Liksom det var som att vara släkt där inne. Och det var verkligen en uppvaknande för mig. När jag såg de här kvinnorna främst förtvina. Så det var faktiskt en väldigt uppvaknande process bara i det, att se liksom att det här kan vara min framtid om jag inte tar hand om detta nu. Medan det till en viss kontroll, så kan det där vara jag. Så det satte spår, verkligen. Terapin i sig var, vad ska man säga, den var bra, men den var ju ganska fyrkantig, alltså i och med att den kommer från staten och de har vissa protokoll och det ska vara på vissa sätt och så vidare. Men jag hade turen att få en indisk man som min terapeut, som var lite kunnig inom Ayurveda och hade lite annat tänk.
Det var härligt.
Och det var väldigt värdefullt för mig, för jag märkte det ganska fort att jag förstod att det var ganska fyrkantigt. Och jag har gått i terapi innan, både i KBT och psykodynamisk terapi. Min mamma var terapeut när hon jobbade, när hon var pensionär. Men så det här är någonting som liksom som känns ganska hemma för mig. Och jag insåg det ganska fort när jag började gå i det här programmet att oj, ja, okej, det finns liksom en väldigt linjär väg här. Och då sa jag till honom att jag behöver att du möter mig på ett annat sätt, för att jag har gått i terapi innan och det här det funkar inte för mig. Jag kommer inte åt liksom, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag behöver att du vidgar vin lite. Kan du göra det? Och han sa det, att vi har ju det här protokollet, men...
Men gud, jag får säkert lite kvävningskänsla när de har sina protokoll.
Ja.
Men det är ju bra säkert, alltså, jag vill inte prata ner, men ibland är det så här tydligt liksom att protokollet är viktigt. Ja.
Visst.
Ja.
Och jag förstår det. Jag förstår att de har liksom sina processer och så vidare. Men jag var på en annan plats där och då. Jag hade också börjat gå in i mer av, vad ska jag säga, spirituellt uppvaknande. Mm. Där jag hade börjat yoga väldigt, väldigt mycket och meditera och börjat liksom känna på något annat. Så jag försökte förklara för att det handlar inte så mycket om maten för mig. Det är något annat som vill fram. Jag vet inte vad, men det är något annat som vill fram. Och då kunde jag se hur han la bort protokollet och kunde möta mig i närvaro. Och att han hade också lite av ett annat tänk. Jag vet inte om det var från hans då indiska bakgrund och ayurvedan och så vidare. Men han gav mig lite utrymme att mötas på det sättet. Och det är jag så evigt tacksam för. Jag är så tacksam för den här mannen. Jag vet inte om han vet det, men han var väldigt betydelsefull för mig. Vilket får mig att tänka på hur viktiga möten är. För att speciellt i sådana situationer, hur betydelsefull en person, ett samtal kan vara.
Ja, det, och jag bara slås av då att där igen så är du väldigt försigkommen. Vem annan hade sagt att skulle du kunna göra det här lite annat? Alltså, den här drivkraften du har dels då gjort att du brände ut det, men det är ju också en drivkraft som leder till otroligt mycket bra.
Mm. Visst, och jag tror man kan se om man pratar med människor som gått igenom någon slags trauma eller utbrändhet eller något annat, en kris i livet, så är det ju inte helt ovanligt att man vakna till spirituellt, eller att man vaknar till och blir mer medveten, för att man behöver bli det på något sätt. Men jag tänker också att man kan ju utforska den delen av världen och sig själv, även fast man inte gått in i något sånt akut eller något så allvarligt, utan att man kan börja där man är, här och nu, att börja bara öppna upp lite och se.
För det pratade, eller jag sitter ju här framför dig såklart då. Surprise. Nej, men då har du en jättefin sten med dig och en, är det en olja?
Det stämmer.
Ja. Och vi pratade kring det här innan också, att ja, du, som du säger, du fick en spirituellt uppvaknande. Är det något du jobbar med dina kunder också, eller?
Ja, absolut, om den nyfikenheten finns. När jag jobbar med kunder så är det ju
till dem,
det beror på vem jag har framför mig och vad de har för utmaningar, vad de har för längtan och vad de vill jobba på. Men ja, det är ofta förekommande att det finns ett visst, en viss nyfikenhet kring det spirituella eller det andliga, ökad medvetenhet, vad du nu vill kalla det, men något annat än vad är det här materiella. Att börja kunna få en starkare kontakt med först och främst sig själv och att bli mer inkännande.
Mm, precis. Ja, men det, för spirituell kan ju betyda kanske mer för andra, eller det är ett stort vitt brett ord.
Visst.
Men det känns ju verkligen som att det växer starkare, om man nu säger din ålder. Jag vill gärna vara i din ålder så vi kan sluta prata om det här. Men i min ålder, där är jag kanske ensam. Eller inte ensam, det är klart att det finns andra. Men bland mina vänner, då är det en och annan som liksom, eller mina kompisar tycker att meditation är konstigt, om man säger så. Och det är de, så där är ju jag. Jag är ju väldigt udda. Så. Men om jag, när jag vet lite vänner som vi har bekanta och sådär och som har varit i podden och så i er generation då, eller ålder, så växer ju det starkare, och det tror jag är precis som den här kontakten med oss själva. Man måste ju inte tro på spöken eller andar eller att man kommer till en annan dimension eller så, men att bjuda in spiritualiteten. För stänger vi av den, stänger vi av precis samma som när vi stänger av oss själva. Och att öppna upp den genom yoga, eller om man älskar åka slalom, eller om man går i skogen, eller, men bara inse att man inte kan allt själv. Men visst är det inte så att det är som en revolution? Det känns som att det är som en revolution här i Stockholm i alla fall med spiritualitet.
Jag kan absolut se att det finns en ökad nyfikenhet kring spiritualitet i Sverige och Skandinavien som jag inte har sett förr. Det är delvis därför jag också har flyttat tillbaka, för att jag har mycket klienter och kunder som vill jobba med mig här. Men såklart jämför jag det med Mexiko eller USA, så finns det en helt annan öppenhet kring det spirituella, där folk mediterar och God knows what med deras kaffe och borstar tänderna på morgonen. Mm. Så det finns en helt annan liksom öppenhet. Mm. Men för mig känns det väldigt viktigt att spiritualitet är något vi definierar för oss själva, och att vi inte återigen bara köper en mall, att så här ska det vara eller så här ska det se ut, utan att man själv får definiera vad det är. Och att man inte behöver ändra på sig som person för att man ska ha ett spirituellt liv. Man kan fortfarande ha det jobbet man har, man trivs med det och gilla fina saker. Det går liksom inte emot att vara en spirituell människa. Absolut inte. Så det känner jag mig väldigt motiverad att dela spiritualitet på kanske ett annat sätt.
Mm. Ja, vad härligt. Vad är dina... Man säger nycklar just nu för att sänka stressen som du har till dig själv.
Yoga, meditation, journaling, pranayama, alltså breathwork.
Ja.
Mycket andning, speciellt yogisk andning.
Kör du det på morgonen eller hur...
Alltså det som är så fantastiskt när man börjar utveckla en, vad ska man säga, verktygslåda med de här olika nycklarna, för jag ser dem som nycklar till att jobba med vårt välmående, är att man kan ta fram nycklarna när de behövs. Så desto mer jag känner att de är förankrade i mig, att jag kan master mina nycklar så att säga, desto mer kan jag ta fram dem när jag behöver. Så börjar jag känna att nu är jag uppe i varv, kroppen är spänd, jag andas väldigt ytligt uppe här i bröstet. Okej, jag behöver sätta mig ner och andas lite djupt. Jag sätter händerna på magen, tar 10 djupa andetag, eller jag behöver dansa av det här. Då sätter jag på en låt och ställer mig och dansar hemma för att skaka av stressen. Jag kände att nu är det mycket tankar som snurrar. Ja, men då tar jag fram min journal and pen och skriver av mig. Men nu behöver jag verkligen öppna upp i kroppen här. Ja, men då yogar jag. Så jag försöker att vara mer inkännande i varje stund vad det är som behövs, än att bara ha ett schema som är likadant varje dag.
Gud vad bra. Och journaling, för dem som inte vet vad det är, alltså man fattar. Vad skriver du om? Alltså skriver du om det jobbiga eller om det är bra eller barock? Eller?
Jag skriver främst bara av mig. Jag liksom öppnar en sida och jag tar fram pennan och ser vad det är som kommer. Mm. Ibland så hänger det inte ihop, ibland så hänger det inte samman alls liksom. Och ibland är det några få ord och ibland är det 10 sidor. Nej, det kanske så mycket kanske inte är, men liksom... Ja, det beror på vad det är som kommer ut. Det tycker jag är väldigt skönt. Det blir liksom som att man dumpar av sig det där skräpet eller tankarna. Hur? Eller man sorterar lite grann kring det där som blir så snurrigt i huvudet ofta. Sen har jag också journaling prompts som jag jobbar med. Alltså saker jag skriver samma sak. Alltså svarar på samma frågor varje morgon och kväll. Det är någonting som jag har jobbat väldigt mycket med och jobbar mycket med mina klienter för att komma in i en vana att skriva, men att också jobba mycket med mindset och beliefs.
Vad spännande. Mm. Vad kan det vara för fråga?
Ja, men en fråga som finns med är what would make today great? Och det är en fråga som jag tycker om väldigt mycket, för att det är så ofta att vi går runt i den här rädda state of mind, alltså vi såhär, oj vad så mycket som kan gå fel och hur ska jag typ överleva dagen och överleva mitt liv. Men istället, om vi svarar på what will make today great, då kan vi börja tänka på, men gud, Hur gör jag det här till en bra dag? Jo, om jag får tid att meditera, om jag får tid att gå en promenad på lunchen, vad det nu kan vara, eller om jag får en bra samtal med min mamma, då blir det en bra dag. Mm. Då har vi mycket, då är vi mycket mer sannolika att skapa det här i vår dag än om vi går och tänker på vad som kan gå fel. För att allting som vi riktar vår energi mot, det växer. Så är det. Så att, det tycker jag är en väldigt bra fråga.
Jättebra, jättebra. Mm. Istället för att gå in de här mörka tankarna, bli lite mer ljus och alltså ljusa, få in, komma in i det ljusa, för det är ju lite, det är bara ett vägskäl. Men det är så lätt att fortsätta i stressen fram i samma. Så det är ju superbra.
Ja, och allt det här hänger ju samman, för jag tänker på det här, om vi tänker lite på nervsystemet. Och det här vet jag att du har pratat väldigt mycket om i podden, så jag kommer inte gå in i detalj i det här. Men just att, att vi lever ju väldigt mycket i vårt sympatiska nervsystem, vilket är vårt stressnervsystem. Och när vi är i det nervsystemet, då ser vi bara faror. Så att vi behöver ju leva mer i det parasympatiska nervsystemet, för det är då vi kan se det ljusa, vi kan vara positiva, vi känner tilltro till livet, till oss själva, och att saker kommer gå bra. Så att det är det här jag tycker är så himla spännande med the mind-body connection, för vi kan ju jobba med kroppen för att den ska vara mer i parasympatiska genom till exempel andning, genom yoga och så vidare. Men vi kan ju även jobba med våra tankar så att, så att våra tankar kan också främja att vår kropp är i en, ett lugnt nervsystem.
Absolut, det är så väl att, nästan vår starkaste drive.
Ja visst,
drive.
Verkligen. Ja. Så att också då förstå, men då måste man också ge det här lite bakgrund, för att det finns något som kallas negativity bias, vilket innebär alltså att vår mind, vår hjärna, våra tankar automatiskt går åt det negativa för att vi ska kolla efter faror och se till att vi kan överleva och så vidare. Så om vi vet det att okej, mina tankar kommer automatiskt gå mer mot det negativa och vad som kan gå fel, då måste vi även balansera upp det med att vad är det som kan gå rätt, och att börja liksom rikta våra tankar medvetet åt det ljusa för att få den där balansen. Men i det här så vill jag också säga att det är även viktigt att ge utrymme självklart för tankar, känslor som inte är så bekväma och så positiva, så att det inte blir en spiritual bypassing här, att vi liksom vi förnekar att det är också en del av den mänskliga upplevelsen, för det är det. Men kan vi hålla oss själva varsamt, kärleksfullt i det, så blir den processen lite.
Ja, vi är inte ut, man är inte ute efter att någon ska stänga av sig själv. Nej. Utan det är bara att rikta. Och jag menar, det är ju ett jobb som de flesta inte klarar varje dag. Så, eller hur?
Precis, ja. Absolut. Och jag tänker just, jag menar, de här, vad blir det, 2 åren vi har bakom oss liksom, som är fyllda utav rädsla och liksom, vad ska världen, livet ta vägen? Så det är så otroligt viktigt att även ge utrymme för det vackra, det fina.
Ja, verkligen. Och lite innan vi slutar så har inte jag frågat dig någonting. Din tid där i Tulum, och hur var det och hur är det för dig att... Nej, men hur var det? Var det härligt? Var det bra där borta?
Det var helt fantastiskt. Och jag var ju där i 3 år. Så det var ju liksom ett stort kapitel i mitt liv. Det var... Det lärde mig ett annat sätt att leva. Jag tror för mig så är det som en skola. Jag är så tacksam för den upplevelsen jag hade att bo i ett land som Mexiko. Att få träffa alla de fantastiska människorna som jag gjorde i Tulum. Väldigt mycket sökande människor. Att kunna förhålla mig till mig själv, till livet, till mycket på ett annat sätt. Det gav mig verkligen den möjligheten. Och att bo i naturen såklart, i ett varmt klimat, är ju bara det i sig är ju fantastiskt.
Ser helt fantastiskt ut när man
visst
tittar.
Men också jätteutmanande. Det finns ju den sidan också. Det är så lätt att liksom romantisera de här ja, men jag ska åka till Bali, jag ska till Indien och så ska liksom jag stanna där och allt är bra där och sådär. Alltså det var ju jätteutmanande på många sätt också. Det finns inte alls den här tryggheten som vi har i Sverige, och ja, men det finns mycket kriminalitet och ja, men du vet, inbrott och vägarna funkar inte, wifi funkar inte, vattnet kan man inte dricka och man blir sjuk i salmonella och liksom det är hela den delen också som var väldigt utmanande, men det var en fantastisk på det stora hela tid i mitt liv.
Och det är ju allt det där du sa nu är ju det vi glömmer att vara tacksamma över. Alltså här. Men när du kom hit bort från den här med alla de här jag kan tänka mig de här sökande människorna och värmen, en annan typ av värme av från människorna. Var det som ett litet chock för systemet att komma hem då, eller?
Ja, det har varit utmanande. Absolut, det har varit blandat. Jag måste säga att jag känner att Stockholm har tagit emot mig jätteväl. Så jag känner mig så tacksam för alla människor jag har träffat och för hur fina alla har varit med mig. Jag känner mig väldigt välkommen. Men det har varit utmanande, för att Sverige är ju liksom motsatsen till livet i Mexiko.
Stockholm speciellt kanske.
Ja, alltså vi är ju mer, vi har en annan kultur här. Vi är inte lika öppna och släpper inte in på samma sätt som man gör i Mexiko. Speciellt ett plats som Tulum där alla är, det finns ju absolut lokal bor och mexikaner, och jag har även alltså mexikanska vänner, men det är också väldigt mycket internationella människor från världen över, så du är ju ingens hem om man säger, utan alla var ju på en resa, så det är ju klart att det är annat att flytta till Stockholm där folk liksom kommer ifrån och har bott och gått i skolan och man har släkt och liksom, det är en helt annan typ av samhälle. Så att det har varit utmanande. Och jag har fått lära mig väldigt mycket i den processen. Vilket man gör alltid när livet
förändras
och är lite jobbigt. Så lär man sig väldigt mycket. Och jag försöker se det så. Just att när det kommer en utmanande tid eller någonting händer i mitt liv som är svårt. Att okej, vad finns det här för mig att lära mig? Vad kan jag växa? Det gör det lite enklare.
Jag fattar. Och nu så är du här i Stockholm och du yogar på Aldromundo, heter det så?
Yes.
Aldromundo yoga, jättehärligt ställe.
Ja.
Och sen så har du coachklienter hemifrån.
Precis.
Vad har du mer för drömmar då?
Åh, vad spännande. Sättet jag jobbar förändras hela tiden, vilket jag älskar. Jag driver mitt eget aktiebolag här i Sverige och hur jag jobbar kan se ganska olika ut. Så att just nu som du säger så är det ju yogan då, som jag har klasser veckovis, men även online yoga. Jag jobbar även med företagsyoga. Jag har workshops och events. Ah. Så att där delar jag yogan på väldigt många olika sätt.
Det är bra. Alltså, det blir, för jag tänker när man bara går och har klasser att det blir lite, ja, men det är bra att företag släpper in. Och,
ja, absolut. Jag jobbar med många olika stora
jättebra
bolag och jag gör ju företagsyoga för dem, vilket är jättekul, både digitalt och i person. Sen så är jag ju coach, då, så jag har ju coachingklienter världen över, ganska mycket här i Sverige just nu, som jag coachar i 6 månaders program. Så det är någonting jag gör digitalt, men även när man kan se sig i person. Sen kör jag ju retreats på en ö i skärgården 2 gånger per år utanför Dalarö. Och sen så håller jag även ett retreat här på Hasselbacken tillsammans med en kollega, Sandra, 16-17 oktober.
Som jag hoppas på att gå på. Jag hoppas det verkligen,
hoppas
att jag kan.
Det ska bli så kul. Vi gjorde det i maj och det var helt fantastiskt.
Ja, men jag såg det.
Sandra är en jätteduktig lärare och tillsammans så vi stärka. Vi delar vinyasa, jivamukti-yoga, yin-yoga, asana lab, meditation, mantran. Ja, det kommer bli en fantastisk helg. Så jobbar jag just nu. Men vad har jag för drömmar? Jag drömmer om att skapa ett retreatcenter någonstans, någon gång. Och det är lite saker som är på G där. Mm. Det kommer säkerligen hända när tiden är rätt.
Stället är ju lite avgörande då.
Såklart, såklart.
Gud vad kul.
Jag har många andra drömmar med mitt företag, men jag låter vägen visa vart det ska.
Ja, men vad roligt. Och jag hoppas verkligen att jag kan komma till Hasselbacken. Det vore så kul. Jag hade lite bestämt att jag skulle någonstans med min man. Men jag ska omförhandla det, men jag har inte hunnit prata med honom. Men jag behöver det verkligen. Mm. För jag ska själv ju hålla ett retreat. Och just någonstans det måste man ju ta hand om sig själv också.
Ja, vi måste alla fylla på.
Eller hur?
Ja.
Men alltså, vi skulle ju kunna sitta här och prata i evigheter. Men så härligt att ha dig här och höra om dina tankar. Och det kanske blir någon tillgång framöver istället.
Det hoppas jag verkligen.
Tack för att du lyssnar. Hoppas att du gillar avsnittet. hoppas att du har en underbar vecka och ta hand om dig.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.